Jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Materials Science and Engineering, An Introduction är en grundläggande lärobok i materialvetenskap för ingenjörsstudenter. William D. Callister Jr., senare tillsammans med David G. Retwisch i nyare utgåvor, använder ämnet för att visa hur ett materials inre uppbyggnad styr vad det kan användas till. Boken behandlar metaller, keramer, polymerer och kompositer, men dess egentliga sammanhang är större än en indelning i materialgrupper. Den följer kedjan från atomstruktur och bindningar via mikrostruktur och bearbetning till mätbara egenskaper och tekniska beslut. Därmed förklaras exempelvis varför ett material kan vara starkt men sprött, elektriskt ledande men korrosionskänsligt eller lätt men svårt att tillverka. Genren är en bred introduktionsbok snarare än en specialiserad handbok för en enda materialklass. Syftet är att ge läsaren ett språk och en metod för att tolka materialdata, förstå fel och välja material i konstruktionsarbete. Framställningen förutsätter vanligen grundläggande kunskaper i matematik, kemi och fysik, men bygger vidare stegvis. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, struktur på flera nivåer förklarar materialens egenskaper. Bokens centrala idé är att materiella egenskaper inte kan förstås enbart genom ett ämnes kemiska namn. Man måste också granska strukturen på flera skalor. På atomnivå spelar bindningstyper och atomernas ordning stor roll. Metallbindning bidrar exempelvis till god elektrisk ledningsförmåga och formbarhet. Medan starka joniska eller kovalenta bindningar ofta hänger ihop med hög hårdhet och hög smälttemperatur i keramer. På mikronivå blir kristallkorn, fasfördelning, porer och defekter avgörande. Två stål med liknande grundsammansättning kan därför få tydligt olika hållfasthet och seghet om värmebehandling och mikrostruktur skiljer sig åt. Callisters upplägg kopplar systematiskt samman sammansättning, struktur, bearbetning och egenskap. Det är viktigt eftersom ingenjören sällan väljer ett material utifrån en enda egenskap. En komponent i ett fordon, en elektronikprodukt eller en byggnad måste fungera i en bestämd miljö och under givna belastningar. Läsaren får därmed en förklaring till varför materialprovning, mikroskopi och fasdiagram är praktiska verktyg, inte bara teoretiska inslag. De gör det möjligt att se orsakerna bakom ett materials beteende och att förutse konsekvenser av ändrad sammansättning eller tillverkning. För det andra. Mekanisk deformation och brott kopplas till säker konstruktion. En omfattande del av boken handlar om mekaniskt beteende, alltså hur material reagerar när de dras, trycks ihop, böjs eller utsätts för upprepade laster. Skillnaden mellan elasticitet och plastisk deformation är grundläggande. Elastisk deformation försvinner när lasten tas bort, medan plastisk deformation innebär en bestående formändring. För metaller förklaras plastisk deformation med rörelsen hos dislokationer, defekter i kristallstrukturen som gör att atomplan kan glida. Detta ger också en mekanism för förstärkning. Genom exempelvis legering, kallbearbetning eller kontroll av kornstorlek kan man försvåra dislokationsrörelsen och höja hållfastheten. Boken betonar samtidigt att hög hållfasthet inte automatiskt betyder hög säkerhet. Ett material kan vara starkt men ha låg seghet och därmed spricka utan stor förvarning. Frakturmekanik och utmattning behandlas därför som nödvändiga perspektiv i verklig konstruktion. Små sprickor, spänningskoncentrationer och många lastcykler kan leda till brott vid spänningar som ligger långt under den nivå som ett enkelt dragprov antyder. Denna del ger läsaren verktyg att tolka provkurvor och brottytor, men också att förstå varför komponentgeometri. Tillverkningsfel och inspektion är lika viktiga som materialets nominella hållfasthet. För det tredje, fasdiagram, diffusion och värmebehandling styr mikrostrukturen. Boken visar att temperatur och tid kan förändra ett materials inre struktur lika avgörande som den ursprungliga kemiska sammansättningen. Fasdiagram används för att beskriva vilka faser som är stabila vid olika temperaturer och koncentrationer. För legeringar ger detta ett underlag för att förutse när material är enfasiga, när flera faser samexisterar och hur fasernas mängd kan ändras. Ett sådant diagram är inte en direkt ritning av den färdiga mikrostrukturen, men det ger gränserna för vilka strukturer som kan uppstå under jämviktsförhållanden. Diffusion förklarar sedan hur atomer transporteras genom ett fast material. Den processen är ofta temperaturberoende och ligger bakom exempelvis sintring, oxidation, dopning av halvledare och många värmebehandlingar. I stål blir samspelet särskilt tydligt. Genom uppvärmning och kontrollerad kylning kan man få mikrostrukturer med olika kombinationer av hårdhet, hållfasthet och seghet. Callister kopplar därför fasomvandlingar till praktiska bearbetningsval snarare än att behandla dem som isolerad fysikalisk teori. Begränsningen är att verkliga processer sällan är helt jämviktsstyrda. Kylningshastighet, komponentstorlek och tidigare bearbetning påverkar resultatet. Läsaren tränas därför att skilja mellan vad fasdiagram säger om möjligheter och vad kinetiken säger om hur snabbt förändringen faktiskt kan ske. För det fjärde, korrosion och funktionella egenskaper breddar materialvalet. Materialval handlar inte enbart om att undvika att en detalj går av. Boken behandlar korrosion samt elektriska, termiska, magnetiska och optiska egenskaper, vilket visar att samma konstruktionsproblem kan innehålla flera motstridiga krav. Korrosion beskrivs som en kemisk eller elektrokemisk nedbrytning där miljön, materialets sammansättning och kontakt mellan olika metaller kan vara avgörande. En konstruktör måste därför bedöma fukt, salter, temperatur, skyddande ytskikt och risken för galvaniska par. I svenskt klimat är detta särskilt lätt att relatera till eftersom vägsalt, fukt och växlingar kring fryspunkten belastar fordon, broar och utomhusinstallationer. De funktionella egenskaperna förklarar samtidigt varför material används i elektronik, energisystem och optiska produkter. Metaller leder vanligen värme och elektricitet väl. Keramer kan fungera som isolatorer eller högtemperaturmaterial och polymerer kan ge låg vikt, elektrisk isolering och kemisk resistens. Halvledare visar att små förändringar i sammansättning kan styra elektrisk funktion mycket exakt. Bokens viktiga poäng är att en egenskap sällan får bedömas lösryckt. Ett material som har utmärkt ledningsförmåga kan vara tungt eller korrodera, medan ett korrosionsbeständigt alternativ kan vara dyrt eller svårbearbetat. Ingenjörsval kräver därför en avvägning mellan funktion, miljö och livslängd. Slutligen, materialurval förenar prestanda, tillverkning, ekonomi och hållbarhet. I de senare, mer tillämpade delarna blir materialvetenskap ett beslutsunderlag för konstruktion. Boken behandlar materialurval och design med utgångspunkten att en produkt först måste uppfylla sin funktion. Det innebär att identifiera krav som last, styvhet, arbetstemperatur, elektrisk funktion, vikt, korrosionsmiljö och tillåten livslängd. Därefter kan materialfamiljer jämföras med hjälp av relevanta egenskaper, inte genom att söka efter ett allmänt bästa material. För en lätt och styv struktur är förhållandet mellan styvhet och densitet betydelsefullt. För ett kärl i en aggressiv miljö kan kemisk stabilitet och tillverkningsbarhet väga tyngre än maximal hållfasthet. Bearbetningsmetoden är en oskiljaktig del av urvalet. Gjutning, formning, svetsning, sintring och polymerbearbetning möjliggör olika geometrier, toleranser och mikrostrukturer. Ett material som är lämpligt i laboratoriet kan alltså vara olämpligt i serieproduktion om processen blir dyr, energikrävande eller svår att kvalitetssäkra. Boken ger även en grund för att se hållbarhetsfrågor materiellt. Lång livslängd, låg massa, reparerbarhet, återvinning och energin vid framställning behöver vägas in utan att man förenklar frågan till en enda miljöegenskap. Styrkan ligger i att urvalet presenteras som en spårbar teknisk avvägning mellan krav och konsekvenser. Sammanfattningsvis, Materials Science and Engineering, an Introduction passar främst studenter på högskoleingenjörs. Civilingenjörs och naturvetenskapliga utbildningar som behöver en bred första karta över materialområdet. Den är också användbar för yrkesverksamma, konstruktörer, produktutvecklare och tekniker som vill repetera sambandet mellan materialstruktur, tillverkning och funktion. Läsaren får praktisk nytta av att kunna tolka grundläggande materialdata, ställa bättre frågor vid materialval och förstå varför provresultat inte alltid kan överföras direkt till en verklig komponent. Intellektuellt ger boken en gemensam ram för ämnen som annars lätt uppfattas som separata, exempelvis kristallstruktur, värmebehandling, korrosion och brott. Det som särskiljer Callisters bok från snävare böcker om metallurgi, polymarteknik eller keramiska material är bredden och den konsekventa kedjan mellan orsak och verkan. Den stannar inte vid att lista egenskaper för metaller, keramer och polymerer. Istället förklarar den vilka strukturella och processmässiga faktorer som skapar egenskaperna och vilka kompromisser som uppstår när material ska användas i produkter. Jämfört med mer avancerade referensverk är språket och progressionen mer undervisningsinriktade, med fokus på grundprinciper innan specialfall. Samtidigt är omfånget stort, så den fungerar bäst som en kursbok eller långsiktig referens, inte som en snabb introduktion. För den som vill bygga en stabil grund inför konstruktion, tillverkning eller vidare studier är det systematiska helhetsperspektiv den främsta tillgången. Om du vill stödja William D. Callister Jr. du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!